Familjen, förr och nu, sidan 200. Vilka personer ingår i din familj? För en del är kanske frågan lätt att besvara. Mamma, pappa, syrran och Murre, katten alltså. Andra skulle kanske svara: mamma, plastfarsan Stigge, hans son Pelle. Ja, pappa också, hans nya tjej och hennes dotter Kajsa Lotta. Familj är idag ett brett och svårdefinierat begrepp. Tregenerationsfamiljen, kärnfamiljen, Stockholmsäktenskap. I gamla tider, ungefär fram till sekelskiftet 1900, kunde familjen ibland bestå av tre generationer. Mamma, pappa, barn och far eller morföräldrar. Men historiken har visat att visserligen förekom många sådana tregenerationsfamiljer förr, men de var ändå undantag. En orsak var att ungdomar normalt gifte sig sent så att föräldrarna hann dö innan barnbarnen föddes. Kärnfamiljen bestående av mamma, pappa och barn var faktiskt vanligare. Men det fanns också andra familjetyper. I slutet av 1800-talet fanns det särskilt i Stockholm och andra större städer så kallade Stockholmsäktenskap, samboförhållande, långt innan ordet var uppfunnet. Men på landsbygden och i mindre städer var det svårt för en man och kvinna att leva tillsammans utan att gifta sig. Den sociala kontrollen fungerade effektivt och prästen och församlingsborna såg till att de som levde i synd gick till prästen och tog ut lysning för äktenskap. Till vänster en bildtext. Skollärare Westergren i Landskrona med familj. En klassisk dopbild från cirka 1910. Familjen Westergren var en av 1900-talets många kärnfamiljer. Skilsmässa. Skilsmässor då? Det var ytterst ovanligt. I den nutida Sverige är det fler skilsmässor under ett enda år än under hela 1800-talet. Sidan 201. Vid mitten av 1800-talet slutade knappt 0,5% av äktenskapen med skilsmässa, idag 50%. Det fanns flera orsaker till varför skilsmässor var så ovanliga. Kyrkan hade fortfarande stor makt i samhället. Makar som levde i osämja fick helt enkelt i de flesta fall inte skilja sig eftersom äktenskapet är av Gud instiftat. Så sa och så säger präster än idag vid kyrkliga vigslar. Domstolarna hade enligt lagen endast tre grunder att döma till skilsmässa. Om en av makarna blev galen, blev dömd till livstidsfängelse eller avvek utomlands mer än 6 månader. Därför hände det att makar som var eniga om att skiljas såg till att en reste utomlands och var borta ett halvår. Köpenhamnsskilsmässor kallades den här företeelsen. Köpenhamn var för många svenskar närmaste utländska stad. Ensamstående kvinnor hade fortfarande svårt att försörja sig. Gifta kvinnor var fram till 1920 juridiskt omyndiga, vilket innebar att förmyndaren, oftast var det mannen, hade rätt att bestämma över hennes ekonomi och bostadsort. Så även om en kvinna var gift med en alkoholist och hustrumisshandlare kunde hon inte utan vidare ta barnen med sig och flytta hemifrån. Sidan 202. År 1911 ändrades lagen så att djup och varaktig söndring mellan två makar accepterades som en giltig skilsmässorsak. Med ens fördubblades antalet skilsmässor. På föregående sida läser jag längst upp till höger i rutan författaren och prästen Carl Jonas Love Almqvists roman De Goran 1839 påminner oss om kyrkans starka roll. Den unga glasmästardottern Sara Widerbeck föreslår sin nyvunna kärlek under officeren Albert att de inte skulle gifta sig utan att leva ihop ändå med kärleken som enda förenande band. Och inte heller skulle Sara tvätta hans kläder, städa och serva honom. Boken utsattes för en enorm kritik och det går an prästen Almqvist blev offentligt förtalad. Hur kunde en kyrkans man föreslå att två unga människor lever ihop utan att först vigas? Längst ner till höger en bildtext. Tre generationer samlade i vardagsrummet i Stockholm på 1930-talet. Att handarbeta, läsa och lyssna på radio var vanliga aktiviteter i vardagsrummet innan tv och datorer blev vanliga. Åter till sidan 202. I rutan läser jag. Råd till hustrun. Att skilsmässor var så sällsynta under 1800-talet kanske också berodde på att hustrun lärde sig att ta hänsyn till mannens små egenheter och brister. Hur som helst, de här goda råden kunde man läsa i E.H. Hagdals Fråga mig om allting, handbok för alla människor, 1883, sidan 1352. Citatet ger också en god bild av äktenskapets brister vad gäller jämställdhet. Om mannen stundom ser lite surmulen ut då han kommer hem så rusar genast fram med förskräckt min och frågar vad som hänt. Detta förargar honom endast och han omtalade det själv om nödigt är. Överhopa honom icke heller med skämt och prat utan var lugn och uppmärksam. Tro ej att ni jämt är orsaken till hans tystnad och tankspriddheten utan lämna honom i fred tills han blir hågad att tala. Ta en bok eller ett handarbete utan missnöje och sura miner och vänta lugnt tills han blir mera sällskaplig. Tillse att hans skjortknappar är ordentligt isydda. Små orsaker har varit stora verkningar och bristen på en knapp blir kanske en orsak till den första husliga stormen. Skjortor och skjortkragar kunde aldrig bliva lagom och passande, men försök att få dem så nära fullkomligheten som möjligt och lägg er på hjärtat om man ändå beklagar sig lite över dem. Det är en av hans många rättigheter. Det omvälvande 1960-talet. 1960-talet var ungdomsrevoltens, Vietnamkrigets, rock'n'rollens och p-pillrens årtionde. Kärnfamiljen började ifrågasättas och alternativa samlevnadsformer blev allt vanligare. Det var nu samboförhållande slog igenom. Det blev allt naturligare att unga män och kvinnor levde tillsammans en tid för att sedan gifta sig, eller så fortsatte de som sambor. Skilsmässofrekvensen som under senare decennier hade legat konstant ökade kraftigt. Eftersom samboförhållanden inte registreras finns det ingen statistik på antalet separationer, men förmodligen är de ännu fler än skilsmässorna. Sidan 203. Arbetsmarknaden öppnades för allt fler kvinnor och det började bli allt vanligare att även gifta kvinnor förvärvsarbetade utanför hemmet. En förutsättning för detta var den kollektiva barnomsorgen som snabbt byggdes ut. En annan viktig förutsättning var reformen 1971 med särbeskattning som innebar att makarnas inkomster beskattades var och en. Tidigare hade makarnas inkomster lagts ihop och skatten beräknats därefter, vilket ofta fick till följd att det knappast lönade sig för den gifta kvinnan att förvärvsarbeta. Bildtexten uppe till höger. Barnavårdskurs i Bredäng i Stockholm 1968. Anna-Lena Ahlbäck kollar att maken Per-Olof gör rätt. Per-Olof hörde till den första generationens pappor som bytte blöjor på sina barn. I rutan nere till höger läser jag. Av barn under 18 år i Sverige lever 69% i en kärnfamilj. 24% med en förälder, 20% med mamman, 4% med pappan. 7% i en så kallad ombildad familj. Källa SCB 2002:2 Nätverksfamiljen Bäck, Wiklund och Johansson, sidan 35. Familjen idag. Kärnfamiljen är fortfarande den vanligaste samlevnadsformen, men variationerna har blivit allt fler. Samboförhållandet är idag helt accepterat, andra lever som särbon och delsbon. Homosexuella bor ihop som registrerade partner. Många skilsmässobarn idag lever i två familjer eftersom vårdnadsrätten oftast tillfaller båda föräldrarna efter en skilsmässa. En viktig förändring i familjestrukturen är det ökade antalet singelhushåll. För 100 år sedan förekom singelhushåll mycket sparsamt. Det kunde vara en änka, enkling eller någon annan som blivit över på äktenskapsmarknaden och därför levde ensam. Idag har singel fått en positiv innebörd och människor i alla åldrar lever som singlar. Sidan 204.